fruktansvärda lidanden för miljoner människor faktiskt. Och vi bara har i dagarna sett de här herrelösa fartygen som kommer in till Grekland och Italien. En ny variant på den här transporten av människor som försöker rädda sina liv eller komma in till ett bättre liv i Europa. Man betalar tusentals dollar för att komma med på ett fartyg som besättningen sätter på autopilot och skickar iväg mot kusten. Kan man föreställa sig något sånt här? Lyckligtvis så har man hunnit gripa in i det här fartygets framfart innan det har gått på grund. Och tusentals människor kanske skulle ha drunknat. Men själva det är en sån här värld vi lever i. Där människor som har makt, pengar och vapen tror att de har någon speciell rättighet att göra ont mot andra människor. För det är ju det som egentligen händer här. Tar vi nu bara Mellanöstern och ISIS-situationen, så handlar det ju om ett tänkesätt, en människosyn som man har tagit till sig. En variant på islam där man säger vi har den enda rätta läran och alla ska underkasta sig den här läran, och gör du det inte så försvinn härifrån eller så tar vi livet av dig. Och tusentals människor har blivit dödade och hundratusentals människor är på flykt från Syrien, Irak, Turkiets olika delar och många andra länder. Vi har ju hört talas om till exempel Mosul, en stad som haft en kristen kyrka i 1900 år eller 1500 år. Jättelänge, en av de äldsta kyrkorna i hela världen. Nu finns det inte en kristen kvar i den staden och man hade ingen julgudstjänst som man har haft i mer än 1000 år. Det här året. Därför att man har måste fly för sina liv. Vi har samma sak om vi talar om Ryssland och deras agerande i Ukraina. Så finns det ett tänkande, en människosyn att ryssar är viktigare än ukrainare, eller hur? Och vi har någon slags rätt att försvara ryssar var de än finns. Och alla andra får bara vika sig och acceptera det här. Det är ett tänkesätt, det är en människosyn som gör att man handlar på ett visst sätt med katastrofala följder. En annan sak som vi också har noterat under 2014, eller hur? Här i Finland, att opinionen har vuxit för könsneutrala äktenskap. Och bara här i slutet av året så var det en majoritet också i riksdagen som valde att vi går vidare med den här processen att göra könsneutrala äktenskap, så att säga, en verklighet. Och det som säger mig det i alla fall det är att majoriteten av Finlands folk har kommit till den slutsatsen att Bibelns människosyn eller samlevnadssyn, den är inte längre viktig, utan vi gör som vi vill. Vi tror att vi vet bättre än Gud som hade en annan tanke. Och vi har en process i Finland där under förra året alltså så lämnade mer än 70 000 finländare den lutherska kyrkan. Och det här är ju en process som fortsätter. Och man räknar att om 7 år så kommer majoriteten i Helsingfors att vara utanför kyrkan. Alltså kyrkans medlemmar blir en minoritet i Helsingfors stad. Vilket är en helt ny situation, eller ska vi säga det är en helt ny situation på sen reformationen ungefär. Så det är en historisk process vi är inne i där Finlands folk mer och mer bestämmer sig för, alltså vi talar om Finlands folk, talar vi om alla, utan vi talar förstås om stora grupper då, vi talar om en majoritet, inte alla människor. Men en majoritet har kommit fram till att nej, vi tror inte på Bibeln och vi tror inte på Gud och vi låter inte den bli något rättesnöre, någon slags vägvisare för oss, utan vi bestämmer själva vad vi vill och vad vi tycker och vad vi gör. Det är en av de här stora trenderna i Finland just nu. Den tredje saken som jag bara lyfter fram från 2014 som också minst i något vattenglas skaka om lite smått. Och jag tänker då på den här situationen att Ulf Ekman, som många av oss vet vem är, alltså en kyrkoledare, en protestantisk kyrkoledare som har varit väldigt dominerande inom sitt område i Sverige under 30-40 år och väldigt framgångsrikt grundat församlingar och drivit en organisation som har varit mycket missional och gått ut i hela världen. Han bestämmer sig då när han blir pensionerad att han ska ansluta sig till katolska kyrkan. Och han har alla sina orsaker till det. Men det här gjorde ju en väldig, det skapar en väldig fråga liksom i Sverige först och främst, men också kanske hos oss och hos några av er kanske, att vad betyder det här? Vad har han nu liksom, vad tror han nu egentligen? Vi har just firat nattvard här och han då går in i katolska kyrkan som inte erkänner någon annan kyrka som riktig kyrka och som inte kan ha nattvardsgemenskap med någon annan kristen utöver de som hör till katolska kyrkan. Så Ulf Ekman, som har varit då 30-40 år ledare för sin församling i Uppsala, han kan inte längre fira nattvard med sin gamla församling eftersom han har gått in då i den här nya församlingen. Och man kan ju förundra sig. Jag tror säkert att han är lika uppriktig nu som han har varit någonsin och jag tror vad han tycker är rätt. Men nu sätter det oss att fundera, vad tror vi på då? Vad är det egentligen vi sätter in i nattvarden? Vad tror vi om frälsningen? Vad tror vi om dopet? Vad tror vi om församlingens kallelse och uppdrag? Det här har gett åtminstone mig en del att tänka på. Är det så här att vi faktiskt är lite luddiga? Vi inte riktigt vet vad vi riktigt tror på. Är det någonting som vi behöver tänka på i församlingen framöver? Att vi behöver bli tydligare, mera klara på vad är det som vi faktiskt läser i vår bibel och hur förstår vi den? Det var de här tre stora, tycker jag, då, megahändelserna i världen under 2014 som faktiskt har berört oss på olika plan. Och vad har det lett till det här? Jo, det är att vi förstår det här att hur man tänker är väldigt viktigt. Hur vi tänker om oss själva och hur vi tänker om andra påverkar jättemycket både våra attityder, våra känslor, men också våra handlingar. Och tyvärr finns det väldigt mycket känsla av att jag har rätt att göra vad jag vill. Och jag bryr mig inte om det skadar någon annan. Jag menar, det är den attityden man måste ha för att kunna starta ett krig med våld, ta till sig makt och områden. Då har man bestämt sig för att de där människorna är inte viktiga. Jag behöver inte bry mig om dem. För jag har rätt att göra vad jag vill. När värderingar som man har byggt upp ett samhälle på förändras, börjar det också hända saker. Så det är någonting som händer i Finland också. När, om vi tänker så här, samhället var genomsyrat av kristna värderingar. Det är det inte längre. Människorna i Finland är inte längre påverkade speciellt mycket av Bibeln. Vad kommer det att betyda för Finland? Det kommer att förändras. Och naturligtvis också inom kyrkorna här så har det stor betydelse vad vi tänker och tror, eller hur? För det påverkar vad vi gör. Och jag tycker nog att vi har all orsak att satsa personligen men också som församling på att verkligen klargöra, tydliggöra. Och som Stanley så bra också lyfter fram en aspekt på nattvarden som visar på en bred förståelse av vad den handlar om. Till exempel, bara som ett exempel. Vi behöver bli tydligare med vad vi tror på så vi också kan stå fasta och inte far hur som helst. Okej, vad är då den kristna människosynen? Om vi nu talar om att det finns andra människosyner som faktiskt leder till ganska katastrofala följder för mänskligheten. Till krig och död och anarki, tänkte jag säga. Så vad är då det liksom Bibeln säger? Jag har några bibelord som jag gärna vill lyfta fram här. Då, bara för att tydliggöra någonting grundläggande. Det första vi hittar i Jeremia. Jeremia 1 faktiskt. Första kapitlet i Jeremia. Och det handlar om Jeremias kallelse. Och Jeremia var ju en man som levde för länge, länge sedan, hundratals år före Kristus. Han var en präst. Och en dag så kom Herrens ord, som det beskrivs. Herrens ord kom till honom. Och då sa han så här, i vers 5. Gud alltså säger till Jeremia så här. Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Och innan du kom fram ur moderskötet helgade jag dig. Och jag satte dig till en profet för folken. Vad är det här för ett perspektiv? Jo, att när du blir till i befruktningen i din mammas mage, då är Gud där. Ser dig, vet om dig och vill dig väl. Har en plan för ditt liv. Tänk det. Nu tänker vi ibland, Jeremia, han var en profet, han var lite speciellt utvald. Okay? Men han upplevde inte själv det. Utan när Herrens ord kommer till honom så säger han, nej, men nej, jag är för ung, jag kan inte göra det du vill. Och så vidare. Så får Herren hjälpa honom, uppmuntra honom och säga, var frimodig bara. Så han hade ingen upplevelse att han var speciellt utvald. Men Gud uppenbarar för honom att du är utvald av mig. Redan när du var riktigt, 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 riktigt liten så hade du inte ens syntes med blotta öga. Men du hade blivit till. Då såg jag dig. Och det här är den kristna människosynens grundval. Det är att du och jag är skapade av Gud. Och Gud är med från allra första början i ditt liv. Och vill dig väl. Okej, vi kan ta ett annat bibelord som säger samma sak egentligen. Galaterbrevet 1 och 15. Det är Paulus som skriver till människorna som bodde i Galatien, en församling som var där. Och han berättar om sig själv här i början då av det här brevet. Så berättar han så här. Men han som utvalde mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd beslöt att uppenbara sin son i mig för att jag skulle predika evangelium om honom bland hedningarna. Och så vidare. Vem var Paulus då? Jo, han var en kille som växte upp i Israel. Han gick i den skolan som fanns där, så han blev väldigt skriftlärd. Han var en farisé och han var en väldigt ivrig Israel, eller hur? Och han blev väldigt upprörd när Jesus kom. Och Jesus sa att han är Guds son. Jag är Messias. Och människorna som följde honom och trodde honom sa detsamma om honom. Och för Paulus, eller Saulus som han hette då, var det här fruktansvärt sårande mot allt vad han trodde och tänkte om Gud och om människan. Så han blev ju en motståndare till den kristna kyrkan och förföljde dem ända tills Gud uppenbarade sig för honom på ett märkligt sätt på vägen till Damaskus. Men då säger han ändå det här nu då, när han har kommit till tro på Jesus, när han har blivit en apostel och han går omkring och förkunnar evangelium om Jesus och han startar församlingar och han berättar för människor att det är Jesus vi ska tro på, det är Jesus vi ska följa. Då säger han att han utvalde mig redan i moderlivet. Även om han hade varit helt fel och höll på att förfölja Jesu efterföljare, så var ju Gud där och jobbade med honom. Och jag hade den övertygelsen om att eftersom Paulus ändå var uppriktig i sin gudstro, även om han inte ännu då hade vågat tro att Jesus faktiskt på riktigt var den Messias som Bibeln, profeten, hade talat om, så såg Gud hans uppriktighet. Jag tror det var det som gjorde att han fick en sån speciell upplevelse av Jesus på Damaskusvägen. Och vem vet vad han hade hört och hur han hade processat det här längs vägen. Det skrivs ganska lite om det. Men jag tror att han sökte Gud av hela sitt hjärta och Gud kom honom nära, precis som Bibeln säger. Så alla människor är Gud intresserad av. Från det man blir till, redan i moderlivet. Och det är ju därför som det är lite, tycker jag, sorgligt att också i Finland, på grund av att man inte tror på det här. Man tror inte att Gud är med från början. Man tror bara att det är en cellklump, en biologisk produkt som man kan göra sig av med. Det befruktade ägget, jag förstår vad jag menar. Och man gör abort också av bekvämlighetsskäl, för det passar just inte in i min livssituation. Jag tar det sen senare och så vidare. Jag vill inte orda så mycket om det där, men det finns ändå ett tänkesätt inom den här delen av livet som inte tar i beaktande att Gud är med från första början. Och Gud har en plan för varje människas liv. Och han har sagt att vi inte ska döda. Det andra som Bibeln säger om människan, det är att människan väldigt tidigt, redan de första människorna, valde sin egen väg istället för Guds väg. De hade ett val och alla människor har ett val. Och förr eller senare så gör vi ett fel val. De visste precis vad Gud hade sagt och de valde ändå att gå en annan väg. Är Adam och Eva talar jag nu om. Och så här har det upprepat sig i historien gång efter gång i alla människors liv. Att det finns tillfällen när man vet precis vad Gud har sagt, men man går ändå och gör någonting annat. Och det är det som kallas syndens makt att bedra, förvilla, binda och slutligen förstöra människors liv. Om man tittar på Romarbrevet 1 så ser vi hur Paulus han beskriver det ganska tydligt hur människan börjar med en förståelse av Gud. Man har ett hum om att Gud finns och Gud har intresse av mig, men jag vill ändå gå och göra som jag själv vill. Och vad får det för konsekvenser? Jo, det betyder att Gud inte längre kan välsigna, Gud kan inte längre beskydda, och det kommer in andra tankar i människors huvuden. Och jag menar, det är väl inte så svårt att identifiera tankar som är destruktiva i mänskligheten idag. Till och med jag själva. Alla barn är själviska, säger man ibland. Utgångsmässigt. Man får liksom, det är en automatisk, naturlig reflex att man tänker på sig själv först. Det kräver lite medvetenhet och det kräver till och med lite beslut. Och det kräver lite ansträngning att bry sig om andra människor. Och har man ingen kärlek för andra människor, då är det nästan omöjligt. Och tyvärr är det så här att vi genom lagstiftning försöker tvinga människor att handla på ett kärleksfullt sätt mot andra människor. Och det är jobbigt och det är svårt. Och därför blir det ibland så att man väljer att inte följa lagen. Därför att jag har ingen motivation att göra det. Medan när kärleken kommer in så gör man det som är rätt mot andra människor av hjärtat. Okej? Okay? Efesierbrevet 4:17. Där står det helt enkelt så här. Paulus skriver till dem som bor i Efesus och säger så här. I Herrens namn varnar jag därför. Lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomma. Deras förstånd är förmörkat. De är främmande för livet i Gud därför att de är okunniga och i sina hjärtan hårda som sten. Utan att skämmas kastar de sig in i utsvävningar och bedriver all slags orenhet och får aldrig nog. Det är liksom konsekvensen av att välja bort Gud. Men det tredje då, som Bibeln talar om människan. Vi har konstaterat att människan är skapad av Gud. Gud är med från första början, men människan väljer sin egen väg och tappar Guds närvaro och välsignelsen och hjälpen i livet. Och konsekvenserna blir det vi ser i dagens värld. Men det finns en tredje sak som Bibeln talar om oss människor. Och det är det att Gud blev människa för att göra det vi inte kan göra. Och för att befria oss från det här dilemmat och från vår ensamhet, vår ensamma förtvivlan, vår hjälplöshet. Det var därför Jesus kom till jorden. Hans tanke, Guds tanke alltså, är från första början att du ska vara med honom. Från allra första början, genom livet, in i evigheten. Och det är nu möjligt genom Jesus. Ska du läsa någonting här också om den saken? Jag ska läsa alla mina bibelställen, som sagt. Men Galaterbrevet 4 kan vi fortsätta i. Där står det så här, 4-7. När tiden var fullbordad sände Gud sin son, född av kvinna, ställd under lagen, för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. Och eftersom ni är söner har Gud sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar, Abba fader, så är du inte längre slav utan son. Och är du son är du också arvinge insatt av Gud. Och i Efesierbrevet 4:20, Efesierbrevet 4:20, det står det. Ni däremot har verkligen lärt känna Kristus sådan han är. Ni har fått höra honom förkunnas och blivit undervisade i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sina begär. Och ni förnyas nu till ande och sinne. Ni har iklätt er den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Så det handlar om att en människa har ett nytt val. Först väljer man människan att göra som man vill. Sen kommer man inför den här möjligheten och erbjudandet. Jag kan välja att gå tillbaka till Gud. Jag kan välja att söka honom igen. Och Då börjar det ett nytt liv som förändrar oss inifrån, gradvis, stegvis, dag efter dag. Det nya livet. Och det är en process som inte är helt automatisk. Gud gör sitt, men vi behöver samarbeta med honom, annars så stannar det nog av. Den kristna människosynen är alltså den här. Alla människor är lika värda i Guds ögon, alltså bör den vara det också i våra ögon. Alla människor är värda samma respekt, samma omsorg och kärlek. Vi kan inte skilja mellan olika människor och människor. Det andra är det att alla människor behöver komma tillbaka till Gud. Alla behöver hitta Jesus. Alla behöver få det tag i det nya livet. Det är också vår människosyn. Att utan Jesus så blir det inte bra inifrån, in i oss. Okej. Om vi nu bejakar det här. Om vi tycker, okej, det här tror vi nog på. Vi tror ju att så här är det. Så här har jag upplevt det också. Jag har fått det bekräftat i mitt eget liv. Att Gud har förändrat mig inifrån. Han har gett mig det nya livet. Jag har fått kontakt med honom som från början i mitt liv redan fanns med. Och jag upplever att han har tankar för mitt liv. Okej. Vad ska vi då göra för att det här ska bli mer verklighet? För vi vet ju att vi lever å ena sidan med löftena som inte kan svika. Vi lever redan i den andliga världen delvis med, så vi kopplar till den himmelska världen, till exempel genom nattvarden, att vi får vara inför Herren, han lika närvarande här som han är i himlen. Eller hur? Och ändå så upplever vi också samtidigt verkligheten i den här världen, att vi möter inom oss själva, mellan varandra och i världen, den här söndrigheten, den här syndigheten, den här de här sakerna som gör ont och som gör illa i oss. Och som komplicerar vårt liv tillsammans med andra människor. Hur ska vi komma till rätta med det här? Ja, vi har fått Bibeln. Och vi tror att det är Guds ord till oss. Som den helige ande kan använda för att undervisa om det nya livet. Visa oss vägen. Och du behöver inte räcka upp handen. Men jag vill ändå ställa en riktigt konkret fråga till dig. Tror du på Bibeln, att den är Guds ord uppenbarad till mänsklighetens frälsning och vägledning och liv i Gud? Om du tror det, så tror du ju att det är det viktigaste som en människa kan göra, det är att läsa Bibeln. Eller hur? Och nu blir det lite kämpigt, kanske för någon. Vi tror ju det här, att Bibeln är jätteviktig. Den innehåller Guds ord till oss som vi behöver för vårt liv. Och ändå så blir vi så upptagna med att vi är trötta på morgonen och så har vi bråttom iväg och så ska vi göra det och så ska vi göra det. Och sen gick ju dagen, kanske. Jag vet inte om jag pratar om någon annan än om mig själv kanske. Men ibland är det så att vi säger att det är jätteviktigt. Men vi gör någonting annat som tydligen då är ännu viktigare. Eller hur? Man gör ju det som är viktigt. Så, nu vill jag ändå uppmana dig så här som ett nyårslöfte. Så att, säg inte att Bibeln är viktig om du inte också läser den, faktiskt prioriterar att läsa den. Nu förstår ni vad jag pratar om, eller hur? Bli sann. Men om du faktiskt tycker att den är viktig och du tror att den är viktig, då finns det ju ingenting viktigare att göra än att faktiskt inrätta en daglig rutin, precis som du borstar tänderna, du äter frukost och du gör det ena med det andra varenda dag, därför att det är viktigt. Läs Bibeln varje dag, för det är lika viktigt, om inte ännu viktigare. Det här kan inte sägas för ofta. Okej? Vi har en annan sak som vi tror är en del av det kristna livet, och det är bönen. Bönen, det är liksom vägen in i Guds hjärta, in i att man får kontakt med Gud, och han, det inte bara handlar om att jag talar med honom, utan han talar med mig. Och bibelläsning och bön, de går hand i hand. Och jag tror ju att bönen är så viktig, lika viktig som att andas. Tänk om vi kan, för det här året, därför att vi tror ju på det här. Vi tror att Bibeln och bönen är det viktigaste verktygen eller hjälpmedlen vi har för att växa i vår tro, för att växa i det nya livet. Hur är det då, frågar jag. Räck inte upp handen. Ber du varje dag? Eller är det bara på söndagen som du hummar med i bönen tillsammans med andra? Det är inget fel i det. Men jag vill ändå lite utmana dig och mig att se till att prioritera rätt. Att bönen blir så naturlig så du lever. Som Paulus säger, ständigt bedjande. Att din attityd, din tanke är hela tiden delad med Gud. Medvetet, riktad också till honom. Jag tror att det här heller kan sägas för ofta. Be oavlåtligen, be hela tiden, be ständigt. Men jag tror ju också, förutom att vi får den här medvetenheten om att Gud är här hela tiden. Jag delar mitt liv med honom. Och det är en del av mitt böneliv egentligen. Så tar jag också tid för att be. Ensam. Jag menar, jag tar ju tid för att göra allt möjligt annat. Varför skulle jag inte kunna ta tid för att be? Om det är så viktigt. Om det är liksom ett sätt att komma i kontakt med Guds hjärta. Sen har vi också gemensam bön. Jag är så jätteglad över vår måndagsbön faktiskt. Som vi började för någon månad sedan. Det här på något vis bekräftar att det finns en längtan efter att få be. Att vara inför Herrens ansikte tillsammans med andra eller för sig själv. Men ändå göra det regelbundet, varje vecka, varje samma dag, samma tid, så att säga, samma plats. Det finns en styrka i goda vanor, eller hur? Goda rutiner, goda rytmer. Och jag tror att be tillsammans i en viss rytm, veckorytm, är också en del av att säga till sig själv och till Gud och till andra, det här är viktigt. Och sen när den helige ande kommer in och inspirerar oss att både be och lyssna in vad Herren säger, så blir det riktigt spännande. Så att välkommen med imorgon klockan 17:30 här i denna kyrka till måndagsbönen. Den tredje saken som på något vis kommer ut ur hela den här synen på människan som Bibeln presenterar den, så det är det att vi behöver varandra. Och Gud, Jesus själv, har instiftat en organisation, en organism, en gemenskap som är det viktigaste i hela världshistorien. Det är viktigare än alla regeringar och alla konstruktioner vi har här på jorden. Och det är församlingen. Det är församlingen som Jesus har startat, som du och jag är en del av när vi tror på Jesus och har överlåtit oss till att jag vill vara med här och satsa här lokalt i den här gruppen av människor som tror på Jesus. Jag vill vara med dem. Jag vill vara en del av den här kroppen. För det är ju så faktiskt som församlingen beskrivs. Paulus, han beskriver ju det här att församlingen är Kristi kropp på jorden. Och om vi nu tror på Bibeln, om vi tror på att Jesus uppenbarar Guds vilja på jorden. Och Kristus är närvarande i församlingen. Och det är bara Kristus som är världens och mänsklighetens hopp. Hur viktig blir inte församlingen då? Och jag tror att här är en grej som vi faktiskt ibland måste lite tänka till. För ibland blir vi påverkade av föreningskulturen i Finland. Vi har ju föreningar för alla sorters intressen. Och det är hur bra som helst. Men ibland så tror vi att församlingen också är en förening för de som är lite religiöst intresserade. Och för de andra så gör de något annat. De andra som tycker om fotboll sysslar med det. Och det är deras kyrka så att säga. Men Bibeln säger ju inte det. Bibeln säger att församlingen är någonting helt unikt. Det är en gemenskap av människor som förenas. Inte av intresse utan av den helige ande som har skapat det nya livet i oss. Och det är inte bara en gemenskap som är bra för oss, som gör att vi får vara i en process av hjälp och stöd och helande. Utan det är ju också någonting som har en riktning, som har en avsikt, eller purpose på svenska? Syfte, just det. Församlingen har ett syfte, tack för det. Den har ett syfte. Den är inte bara liksom för mig, för att jag tycker det är kiva. Utan den har ett större syfte. Så när du är med i församlingen så är du med i någonting som har ett större syfte än bara ditt liv. Ditt liv blir väldigt omhändertaget också i församlingen. Men dessutom får du vara med och verka för att andra ska få tag i det här också. Att andra ska få höra om det här, andra ska förstå det här. Det är ju därför som församlingen är så viktig. Därför att de som ännu inte tror, de som inte förstår, vars hjärtan och hjärnor saknar kontakt med Gud. Som inte förstår att de är skapade av Gud för honom. Som inte förstår att Gud är med ända från början, genom hela deras liv. För de känner inte honom. Därför är församlingen till att tala om det för alla som bara vill höra. Och alla som bara som längtar ska få veta att i den här församlingen är de välkomna. Här hör de hemma. Så om församlingen, om du tror att det som Jesus har gjort är viktigt. Om du tror att det som han har grundat i församlingen är viktigt. På samma sätt som med bibelläsningen och bönen så menar jag då att man behöver prioritera på riktigt församlingen. Och nu vet jag ju att ni som sitter här, de flesta i alla fall, är med hull och hår engagerade i församlingen. Så ni vet precis hur viktigt det här är. Och det tycker jag är fantastiskt i den här församlingen. Vi pratar ju mer om det här efter mötet här under serveringen. Ska vi prata mer om den saken? Okej. Så jag har sagt någonting personligt viktigt här. Prioritera Bibeln, prioritera bönen och prioritera församlingen under 2015. Och det kommer du inte att ångra när du sedan 2016 gör en resumé på hur gick 2015. Då kommer du vara väldigt glad att du gjorde de här prioriteringarna tidigt under 2015. Sist då, vad kan vi göra i församlingen gemensamt för att hjälpa varandra och hjälpa oss själva och hjälpa andra att få tag i det här som vi menar är så viktigt och så nödvändigt för alla människor. Jag har satt några saker som vi kan hjälpa till med. Det är att vi försöker faktiskt eftersträva i våra gudstjänster. Vi har ju gudstjänster varje söndag och de har också ett syfte. Ett syfte är att ge tydlig, begriplig och praktiskt tillämpbar undervisning från Bibeln för livet. För det enskilda livet och för det gemensamma livet. Vi behöver det väldigt tydliga, begripliga och praktiska. Och det här kan vi bli bättre på, alla vi som försöker predika. Vi kan träna oss i att hur landar det här i det verkliga livet? Vad har jag levt i själv? Och hur kan jag förstå Bibeln så att det faktiskt blir till hjälp för dem som lyssnar? Sen det andra som jag tror vi behöver hjälpa till med i församlingen, jag var redan inne på det, det är att vi utvecklar en gemensam bönekultur som är öppen för alla, som är karismatisk i betydelsen alltså att vi är öppna för den helige andes olika manifestationer och uttryck genom olika människor. Att det får vara en bönekultur där vi alla deltar, där vi alla bidrar, där vi alla är med. Måndagsbönen är bara ett exempel på hur vi tar något steg åt det hållet i alla fall. Det vill jag se mer av. Sen tror jag faktiskt också att vi ska försöka tillsammans fundera vad kan vi göra lite mer strukturerat för att möta människors behov i olika delar av livet. Och jag tänker kanske speciellt på någon slags omsorgsverksamhet. Hur vi kan utveckla den lite mer planmässigt, lite mer strukturerat så att vi inte förlora kontakter med människor som av olika orsaker drar sig undan. Det här är något som jag tuggar på länge och som jag inte har någon klar plan på hur vi ska göra. Därför att allt kräver människor naturligtvis. Men det här är en sak som jag tror vi som församling behöver jobba med. Och det fjärde som jag tror vi kan hjälpa till med från församlingen tillsammans när vi gör olika former av aktiviteter som vi redan gör. Men att de blir präglade, våra mötesplatser, om det sen är gudstjänster eller om det är kvinnofrukosten eller om det är barn- och ungdomsarbete, så tror jag att de här mötesplatserna, människor kommer tillsammans och möter oss, de kan vara bra, de kan vara dåliga, de kan vara uppbyggliga, de kan vara neddrivande. Och naturligtvis så ska vi jobba på att skapa en mötesplats för människor här i Betania, vad det sedan är för delverksamhet så att säga, av det vi har, som på något vis präglas av en sån här attityd som Jesus hade. En kärleksfull omsorg om människans verkliga behov. Jag tycker det ska vara en bra målsättning i alla fall. Och på något sätt också att vi ska bli frimodigare. Och det här bygger med att vi är tydligare. Bli tydligare med vad vi tror på. Att vi också kan bli en plats, en gemenskap där Guds ord lever så i oss att vi kan ge det vidare på ett praktiskt och enkelt sätt till människor som faktiskt inte har en blekaste blå aning om vad vi pratar om innan vi berättar för dem. Eller hur? För jag tror vi också måste acceptera den verkligheten att Sibbo-borna i regel, det finns en hel massa troende i Sibbo, det finns en del människor som är traditionellt religiösa, lite kristna så där ibland, åtminstone vet de vad det handlar om, men det finns också många, och speciellt de yngre. Och vi har hört det från ungdomsarbetarna till exempel, att de möter ungdomar som inte vet någonting om vad det säger Bibeln eller församlingen eller det kristna livet. De är totala hedningar eller oskrivna blad, kan vi säga, i mera positiv anda. De är öppna för att lyssna, de är lite nyfikna. Vad handlar det här om? Och de har inga speciella förhandsattityder, utan de är mottagliga. Och det här ska vi också på något vis ta vara på och skapa sådana mötesplatser där de här människorna får höra om Jesus. Så egentligen så har vi fantastiska perspektiv när vi tänker framåt. När vi tänker på vårt kommande år. Vi har alltid ett val. Vi kan välja att fortsätta så som vi har tänkt. Eller gå vidare på våra planer och be Gud att välsigna dem. Det gör vi ju alltid också, eller hur? Och det är ju bra. Men tänk om vi säger, Gud, led mig. Visa mig. Hjälp mig att vara i synk med dig på något sätt. Att jag förstår vad du tänkt. Vad du har för planer. Du kanske har tänkt något helt annat som är mycket bättre än vad jag någonsin kan tänka ut. Vad har du berättat för mig och för oss tillsammans här i Sibbo? Det var det jag ville ha sagt idag. Jag tror faktiskt att vi behöver bli väldigt tydliga med vad vi tror på och vad vi prioriterar och sen göra det härligt tillsammans. Därför att även om det ser mörkt ut i världen, både ute i stora världen och ibland i Finland också, så har Gud goda tankar. Han har goda tankar för dig. Och goda tankar för mig, och goda tankar för oss som församling, och goda tankar faktiskt för alla Sibbo-bor och alla finländare som vi kan nå. Vi har ett ärende, vi har ett syfte med det här livet, att nå människor med det här glada budskapet. Ska vi be? Jesus, jag tackar dig för att du kom till jorden, för att vi skulle få komma tillbaka till Gud. Vi skulle få upptäcka att vi är utvalda av Gud redan från allra första början av vårt liv. Att du har varit med hela vägen. Och att du nu står bara och väntar att vi ska förstå hur viktiga och dyrbara och utvalda vi är i dina ögon. Hjälp oss att förstå det när det gäller oss själva. Hjälp oss att förstå det lika mycket när det gäller andra människor. Att vi förstår att de är älskade av dig. Du bara väntar på att få möta dem och hjälpa dem och frälsa dem och hela dem. Herre, hjälp oss att få vara med i den här processen när du gör det. Hjälp oss att kunna vara där, på den plats där någon människa behöver höra om dig och vara ditt språkrör. Berätta vad vi har fått uppleva. Hjälp oss, Herre, att vara känsliga för människors behov. Hjälp oss att kunna se när människor söker efter dig och säger, men jag kan hjälpa dig fram till Gud, för jag har hittat honom. Jesus, jag tackar dig för att vi i den här församlingen också får förvänta oss, Herre, att du sänder människor till vår hjälpare när vi vill göra mer, när vi vill göra nytt, när vi vill utveckla saker som vi ser behöver utvecklas. Herre, ge oss människor som kan vara med oss, stå med oss och gå med oss i den här processen. Tack för att jag får välsigna var och en som är här idag, Herre. Tack för att du vet om våra liv. Du vet precis vad som väntar oss imorgon bitti. Du vet vad som väntar oss det här året. Men Herre, hjälp oss att gå med dig. Hjälp oss att ta till oss av det ditt ord som, vad ditt ord säger. Hjälp oss att läsa Bibeln tillsammans med den helige ande. Och hjälp oss att leva i en ständig, återkommande och flödande bön till dig. Samtal med dig, Herre. Tack för att vi får ha goda förväntningar för det här nya året. Tack för att vi får ha vårt hopp till dig. Och vi får gå med dig. Tack för att vi aldrig är ensamma, utan du är alltid med oss. Amen.